har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Therese Kristoffersson.
Jag heter Gunnar Höjus.
En samling, ja, det är väl när man har ett antal objekt med någon gemensam nämnare.
Det här är komikern Simon Gärdenfors.
Men det är kanske som det här, vad säger man, three's a crowd på engelska. Jag skulle nog säga tre är en samling. Ja, två känns inte riktigt som en samling. Mm. Men tre är också lite klän samling.
När Simon var liten samlade han på kastanjer och han la dem i en plastpåse och sen så la han den påsen i garderoben.
Och sen började de mögla efter ett tag och så sa min pappa, vi får nog slänga de här, de äckliga. Och jag sa, okej då.
Simon samlade också på godis som han gömde under sängen.
Och det var gamla chips och sånt där vi hade där. Vi hade liksom en godissamling och snackssamling utan urskiljning på något sätt.
Det är en himla opraktisk samling att ha någonting som bara så här, alltså inte består överhuvudtaget, utan det blir bara en mögelsamling. Det är så otroligt äckligt.
Det är liksom, det finns inte ett framtidsperspektiv i den typen av samlande.
Verkligen, vad håller barn på med?
Barn. Ja. Som tur var växte Simon ifrån den här typen av samlande. Han började samla lite mer på riktigt. På serietidningar. Det är sommarlov och Simon är på landet med sin familj.
Och då fanns det en kiosk där. Det här var Rigeleje, Juleboda vid Österlen.
Det är mitten på 80-talet och Simon är 7-8 år och har ganska nyss lärt sig läsa. Och sommarlov och böcker, eller serier, det hängde ihop ganska mycket.
Vi brukade köpa lite olika serietidningar som vi läste. Liksom. Det var den underhållningsformen man liksom hade tillgång till som barn innan internet och datorer och video och sånt var så vanligt. Men då kom jag ihåg att jag hade sett en serietidning där. Jag hade köpt någon serietidning, så hade jag sett en annan serietidning än Hulken då. Där det stod Hulken mot Hulken. Och jag kommer ihåg att den fanns kvar i huvudet, den här Hulken mot Hulken. Att jag var nyfiken på hur kan han möta sig själv och tänkte, nästa sommar så ska jag köpa den serietidningen.
Vänta nu, nästa sommar ska han köpa det här? Vad menar han nästa sommar?
Alltså vi får komma ihåg här att Simon var ett barn. Han hade redan bränt sommarens fickpengar på andra grejer.
Jag fattade inte då att serietidningarna fanns bara under en begränsad period i affärerna. Så nästa sommar kom jag dit och sa, då hade de inte Hulken kvar alls.
Simon blir ledsen såklart. Mm. Men då kom hans storebror med ett förslag.
Du kan väl köpa någon annan serietidning, Simon. Det här, så pekade han på den här. Det här är ju Katte Nisse. Det är han Nisse som... Det gick då på sommarlovsmorgon och sånt barnprogram som gick på morgnarna. Då gick det en tecknad filmversion av Katte Nisse. Det var nog också i kölvattnet av den måttliga succén på det tv som de startade serietidningen i Sverige. Då sa min brorsa så här, men kolla här, det är första numret också. Och så han sålde in idén till mig liksom. Du kan vara med från början, du kan liksom bli en sån här riktig nissediggare. Och då blev jag rätt entusiastisk och tänkte, det är en bra idé.
När Simon sen läser tidningen så tycker han att den är kanske inte jättebra.
Nej.
Men han bestämmer sig ändå för att det funkar. Katte Nisse är nu hans grej.
Så jag köpte det numret och bestämde mig, det här ska bli min favorittidning.
Så Simon köper från första numret 1986 varje nytt nummer som kommer ut. Och under vissa perioder så prenumererar han på tidningen. Men när Simon har blivit tonåring 5 år efter den där sommardagen på Österlen så kommer det allra sista numret av tidningen ut. Och Simon är kanske inte superintresserad av att vara en nissediggare längre. Men han är ändå tillräckligt intresserad för att köpa det här sista numret.
Ja, men det här sista numret. Och kan jag köpa det sista numret så har jag en komplett samling.
Nu är samlingen komplett. Simon lever lycklig i många år med sin samling.
Som man gör.
Som man gör med sina samlingar. Och det har gått ganska lång tid när Simon plötsligt bestämmer sig för att kolla igenom sin samling.
Det var så att jag kollade igenom samlingen när jag skulle flytta eller liksom sortera mina samlingar eller någonting, och så upptäckte jag att fan, jag saknar 3 nummer.
Så samlingen som Simon har trott var komplett i typ 2 decennier är inte det.
Okej, det låter som en tragedi för en samlare. Vad gör han?
Han börjar såklart leta. Och vi ska följa med honom på den resan. Och på vägen kommer vi att berätta om samlandet som ekonomiskt fenomen. Hur blir till exempel en gammal klänning värd över 40 miljoner? Är det värt för Simon att leta efter 3 nummer av Katten Nisse? Och hur vet man när samlandet har gått för långt? Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har ju utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetare.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år, och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Teresa, det här är ju första gången du gör ett avsnitt.
Det här är första gången jag gör ett avsnitt för Kapitalet.
Ja.
Och jag tänkte att det var en bra idé att göra det om ett ekonomiskt mikrouniversum.
Någonting
hanterbart.
Liksom.
Ja. Exakt. Men det visade sig dock att samlande är ett ganska stort mikrouniversum.
På riktigt är det så att så här, samlandets ekonomi är ju faktiskt ganska stor. Alltså så här, samlande som typ fenomen är ju inte bara någonting som vi människor har hållit på med hur länge som helst. Utan det är ju också så här, det finns ju verkligen pengar i det här.
Det gör ju det. Det finns många miljoner och miljarder.
Precis.
I det här.
Och Simon Gärdenfors är ju då en av de här personerna som håller på med samling.
Jag tänker ändå att innan vi påbörjar den här resan och gräver ner oss i serietidningsexemplet, så kanske vi behöver en ordentlig definition av samlande.
Vad är samlande?
Samlande är en selektiv aktivitet där man sätter gränser för vad samlingen ska innehålla.
Det här är Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi på Högskolan i Borås. Och hennes definition av samlande handlar mindre om siffror och mer om gränser och organisering.
Och det finns också forskare som menar att en samling är inte en samling förrän man tänker på det som en samling.
Ja, alltså här känner man själv efter. Och Simon har en samling.
Ja.
Och han trodde att samlingen var komplett men upptäckte att det fattades nummer.
Ja, så långt är vi med.
Så Simon går på loppisar, han letar i antikvariat och tar upp jakten för att hitta de här sista tre tidningarna. Och den jakten ska pågå i flera år.
Han letar alltså i åratal efter tre nummer av en tidning som man inte ens när han var barn tyckte var så bra. Då känner jag spontant så här, är det värt det? Om vi bara tar liksom greppbara värden, hur mycket kan en seriesamling bli värd?
Alltså fråga nummer ett, värdet och tiden man lägger på sin samling.
Ja.
Svårt att svara på.
Verkligen.
Får återkomma till det. Fråga nummer två. Hur mycket kan en seriesamling bli värd? Alltså en tidning kan bli värd ganska mycket. Den dyraste tidningen som någonsin har sålts gick för nästan $8 miljoner. Och det var första tidningen där Stålmannen figurerade. Så det var så här Stålmannens födelse.
Jo, men det måste ju vara världens kändaste serietidning. Och det är dessutom i USA. Vi vet ju hur de är i USA, vet du.
Annan grej.
Ja.
I Sverige är den dyraste tidningen bara värderad till ungefär en halv mille.
Inte kattpiss, men okej.
Okay. Det är såklart Kalanka, första numret av Kalanka från 1948. Och den tidningen har inte, den är värderad till en halv miljon. Den har inte varit ute på marknaden på typ 20 år för att den sitter hemma hos någon så här rik samlare som kanske aldrig kommer sälja den tidningen.
Mm.
Men den dyraste tidningen som sålts de senaste åren, det är samma kallenummer men i ett lite sämre skick för typ 125 000.
Alltså det är alltså skillnad på 375 000 mellan de här två tidningarna?
Ja, alltså när det gäller samlarobjekt så är skicket helt avgörande. Och för tidningar finns det till och med en branschkod som styr det här.
Mint, near mint och så vidare.
Och mint, alltså helt oklandligt skick. Där finns liksom ingen tolerans för ålder.
Det är ny skick, bokstavligen.
Nej, men ny skick, alltså tidningen ska ha kommit direkt ur tryckpressen och åkt rakt ner i en specialdesignad plastficka.
Ingen människa ska ha rört den helst, antar jag.
Nej, helst inte.
Ja.
Och de tidningarna finns ju typ inte på marknaden. Utan när man pratar om toppskick, då är det nästa steg på den här skalan som man menar. Så near mint, nästan perfekt. Och ett exempel här, det är förlaget som gav ut Fantomen. Vid ett tillfälle bytte de tryckeri och nya pappret som Fantomen trycktes på. Det var tunnare. Så mellan åren 51 och 58, så 1951 och 58, så var pappret skörare. Och därför finns det färre tidningar från de årgångarna i ett bra skick.
Men så här, om jag står vid en tryckpress 1963 och fångar ner en Fantomen i en sån här specialplastficka, då är ju den Fantomen 20 minuter senare fortfarande värd 20 öre eller vad en Fantomen kostade på 60-talet.
1,75 kostade faktiskt Fantomen då.
Du har alla tabeller hemma.
Alla tabeller. Men jag förstår vad du menar. Alltså, man behöver ju vara typ synsk om man ska kunna tjäna pengar på samlande.
Man måste ju liksom ha ett så himla tålamod och bara sitta och ha en orörd Fantomen i en plastficka i 50 år.
Så är det ju med alla samlingar, typ vin, tavlor. Och ett exempel i seriesamlarvärlden är Marvel.
Ja.
För när Marvel kom på 60-talet så blev det en flopp. Under en period gavs den ut med typ tre nummer per år för att den var så opoppis. Och nu, inte så opoppis.
Nej, så stort med Marvel. Världens största grej rent objektivt, tror jag.
Men ett tips om du vill bli rik på serietidningssamlande, vilket du vill. Det är att samla på sånt som fortfarande trycks. Alltså, man ska inte välja en supersmal tidning som inte ges ut längre för att då riskerar man att det finns för få exemplar. Och det kan ju vara bra att en tidning är ovanlig, men det kan också vara dåligt att väldigt, väldigt få vill samla på just den tidningen.
Man tar en större risk helt enkelt.
Ja, men exakt.
Mm.
Precis. Och då kan det vara bättre att köra säkert, typ svenska Batman. Ett trevligt exemplar av första numret som är okej med lite skav. Det är värderat till ungefär 15 000.
Men så här är Teresa, jag har bestämt för att bli samlare här nu. Jag känner det här och nu. Men jag vill ju liksom röra mig i the big leagues ändå. De här 8 miljoner dollar svungen.
Du blir lite missnöjd där.
15 lakan, det är för lite för mig.
Men man måste ju inte samla på serietidningar. Man kan ju samla på andra grejer, typ Star Wars-prylar.
Ja, känns som folk gör.
Kan man säkert tjäna en hacka på. Jag läste också om världens största privata Marilyn Monroe-samling som såldes för några år sedan. Mm. Och där gick en klänning för över 40 miljoner kronor.
Det är fan deg. Men så här, det är lite på skoj att säga det här att man måste upp på de här stora summorna.
Ja, nej men alltså alla de här nyheterna som då och då dyker upp med så här, samlar objekt för miljontals kronor. Det är ju en sjuk grej.
Ja.
En pryl.
En pryl.
Miljoner.
Ja.
Men för Karin M. Ekström, alltså ekonomen som vi hörde förut, så är det världens naturligaste grej.
Alltså för att det ska få ett det här ska få ett värde då, det handlar ju om att det var Marilyn Monroe. Alltså det finns en kändis bakom det här och det finns en koppling och det spelar ju väldigt stor roll. Att det finns en historia. Så historien kopplat till föremålet är väldigt viktig. Har man en proveniens, en berättelse om föremål, så får det oftast ett större ekonomiskt värde.
Men okej, det vi vet om samlande hittills är att skick, såklart det är superviktigt. Det kan skilja 350 eller 75 000 kronor mellan två identiska tidningar annars, liksom bara för skick. Du vet också att det är bra att ha någonting ovanligt, men det är inte bra att ha någonting som är för ovanligt, för då vill ingen ha det. Alltså det är liksom utbud och efterfrågan. Och sen så ska man också ha proveniens, alltså föremålet ska ha en historia. Vad gäller Simons kattenissesamling så är väl den i helt okej skick och det verkar vara ganska ovanligt, även om det kanske är en tidning som ändå några hört talas om. Proveniensen, alltså jag vet inte, det känns som vi bygger den här samlingens proveniens just nu genom att göra det här avsnittet. Så liksom i stora hela ser det typ ganska bra ut för Simon. Däremot så finns det ju en sak som inte ser så bra ut och det är ju att det saknas 3 tidningar.
Simon försöker göra sin samling komplett igen efter det här.
Så rapparen slash skandalkomikern Simon Järnfors har en nästan komplett samling av den någorlunda bortglömda tidningen Kattenisse.
3 nummer saknas.
Och jag tänker att det nog är ganska svårt att hitta de här 3 numren. Alltså, nu har inte jag liksom gått runt på loppisar och letat eller sådär, men jag har liksom aldrig sett en enda tidning, alltså jag har aldrig sett ett enda nummer av tidningen Kattenisse. Alltså jag menar, vad är oddsen för att Simon skulle hitta just de 3 numren som han behöver?
Nej, alltså det känns ju lite som en nål i en höstack.
Är det inte bara bäst för Simon att bara så här acceptera förlust här? Bara sälja alltihopa. Sälj den nästan kompletta samlingen av Kattenisse till någon som har en annan nästan komplett samling. Eller jag vet inte.
Ja, men Simon kollade upp vad ett nummer av Kattenisse var värt.
Ja.
En 10 typ.
Okej, så då känns det ju inte som man ska sälja om det är 10 för en styck. Men då känner jag andra sidan så här, är det ens värt att leta efter de här tidningarna?
Men precis, här verkar det som att vi måste börja prata om helt andra saker.
Ja.
Det här kanske handlar ännu mer om andra typer av värden.
Det är fascinerande på så tillvida att det är svårförutsägbart. Och det finns många olika komponenter som förklarar då ett föremålsvärde. Man kan inte bara titta på just det ekonomiska värdet, utan det finns andra värden som också påverkar det ekonomiska värdet.
Jag tänker inte så mycket på pengar vad det gäller mitt samlande.
Samlare som jag intervjuat, de pratar överhuvudtaget inte om det ekonomiska värdet. Det är inte intressant.
Jag tycker det här är lite konstigt på ett sätt, för att jättemånga samlare lägger jättemycket pengar på sina samlingar och väldigt mycket tid på sina samlingar. Men ändå så pratar de inte om pengar och tycker inte att pengar är viktigt. Jag får inte riktigt ihop de här 2 sakerna.
Det finns såklart samlare som är väldigt fokuserade på pengar. Men för många samlare så är liksom inte pengar det viktigaste. Och det är som att begreppet värde blir personligt. Där det är liksom knutet till samlarens relation till objekten och hur samlaren behandlar prylarna. Så vi har det ekonomiska värdet som i första hand styrs av utbud och efterfrågan.
Men sen finns det ju andra värden också som affektionsvärde till exempel. Att de här föremålen ger starka känslor och det här affektionsvärdet, det märker man ju oftast om man blir av med något föremål. Nostalgi kan också påverka värdet väldigt mycket. Längtan till det förgångna eller upplevelser eller värderingar från en viss tidsperiod. Och det kan man fundera på idag då när det finns vissa föremål som är ganska nyproducerade som också har ett väldigt starkt värde. Och det tror jag hänger samman med att många kanske har upplevt de här föremålen under sin uppväxt då, och har starka relationer till dem. 60-talsföremål till exempel och 50-tal och 70-tal och även 80-talsföremål är ju idag väldigt populärt att samla på.
Och sen så finns det placeringsvärde som är hur samlaren arrangerar sina objekt. Det vill säga tiden man har lagt på så här, display och så här, hur man har kurerat sina samlingar.
Så det finns någon poäng med att liksom plocka fram sin samling och sortera den?
Ja, men exakt. Men också så här att kanske bygga en speciell monter till sina plastgubbar.
Ja, det har man verkligen satt med just plastgubbar. Och de är ju typ lufttäta och så är det en liten enkel spotlight som inte sliter på färgen på dem på något sätt.
Fint ska det vara. Och värdet är också väldigt knutet till samlarens drivkrafter, alltså motivet till att man samlar. Mm. Och här är det inte heller pengar som är motorn oftast, utan det handlar om till exempel nyfikenhet och intresse eller estetik eller det sociala. Och
samlandet är ju lite som en skattkammarjakt, alltså man letar föremål och man vill göra fynd. Det är ju det som är väldigt stark drivkraft.
Ja, alltså varför jag samlar på olika saker. Ja, dels så har jag ju liksom den inneboende driften, det inre tvånget liksom som jag tror är medfött. Jag är kompletistiskt lagd och jag har liksom samlandet i mig, i själ och hjärta. Jag märker ju det att det är starkare passion för mig än för många andra.
Det finns ju en större arv- och miljödiskussion här som man skulle kunna ha gällande samlandets drivkrafter. Alltså jag fattar att Simon känner att det är så här, det här är någonting som kommer inifrån och att det är gener som styr. Jag bara öppnar för att det kan lika gärna vara så att han har lärt sig det här beteendet socialt.
Absolut, här finns det ju lite olika takes. Och vissa studier pekar mot att samlande är ett allmänmänskligt beteende. Alltså ett beteende som liksom främjats genom evolutionen och följt med.
Alltså typ att vi bokstavligen var jägare-samlare. Samlare var en av de två sakerna man kunde vara förr i tiden.
Exakt, och för Simon känns det ju och har känts ända sedan han var barn som att han så här, har det här i kroppen. Och han berättade att han kunde ligga i sängen på natten så här, och ha typ feber, drömmar och tänka på en tidning som han måste ha. Liksom. Det var fysiskt. Och enligt de siffror som finns, så det är en amerikansk studie, så har faktiskt 70% av alla barn en samling. Men sen bland vuxna är det 30% som har en samling. Och Simon är alltså en av dem som inte släppte taget. Och faktiskt, när det visade sig att Nisse-samlingen inte var komplett, så blev han kanske lite frustrerad, men det var också kul.
Jo, men då blir det ju på något sätt som att man har ett mål med livet, höll jag på att säga. Nej, men i alla fall ett mål med att gå in, för jag tycker inte det är inte lika kul att gå in på loppisbutiker och loppmarknader och sånt om man inte har något specifikt att leta efter. Men det är ju en extremt stor kick när man hittar någonting som man har letat länge efter på en serieaffär eller en loppmarknad.
Men samtidigt som många samlare inte pratar om pengar så är de ändå väldigt medvetna om just det ekonomiska värdet.
Jag tror att det kan bero på att de köper hela tiden nya föremål och kanske också att de vet det ekonomiska värdet skulle också kunna förklaras av att de kanske, om man lägger väldigt mycket pengar på någonting så kanske man vill vara säker på att man faktiskt kan få tillbaka de här pengarna om man skulle sälja samlingen. Till syvende och sist så spelar ju ändå det ekonomiska värdet roll. Alltså man samlar i ett samhälle och där ekonomin också har en väldigt framträdande roll, så även om man säger att det ekonomiska värdet inte spelar roll så spelar det ju roll ändå för samlingens värde och hur andra människor ser på samlingen. Inte bara man själv utan andra också. Hur värderar samlingen i stort i samhället?
Och värdet påverkas alltså av hur vi ser på objekten över tid, som vi har varit inne lite på. Så här. Se in i framtiden.
Ja.
Och det är ju föränderligt. Och ganska oförutsägbar, alltså så här nyckfullt. Så det, om du skulle vilja välja ett samlarobjekt här och nu,
ja.
Ganska svårt. Vad ska du välja?
Konsumtionssamhället har ju möjliggjort att vi kan samla betydligt mer än tidigare. Och det här har ju även företag uppmärksammat som ger ut alltså föremål i samlarserier då, där man kan köpa olika typer av ja, porslinsföremål och det kan vara mynt. Och...
sen finns det också något som angränsar sådana här samlarserier. Det är så här begränsade upplagor som det kan komma av typ sneakers. Det finns så här 10x på sneakers and stuff här som är av den här japanska graffitikonstnären som gjort en special edition för Adidas. Och det där är ju verkligen så... det är klart att Adidas egentligen skulle kunna trycka 1 miljon av de här jävla sneakersen. Men det är bara så här smart paketering att det finns få.
Och att människor då tycker att det blir mer intressant att köpa det, för det blir mer unikt. Ja, det är ett uttryck för det samhället vi lever i.
Ja, men efter att Simon då upptäckt att det fattas nummer så börjar han ju leta. Och han hittar ganska snabbt 2 av dem.
Bra, 1 kvar.
1 kvar. Det sista numret är ganska svårt att få tag i.
Så det här nummer... 1991, det letade jag efter jättelänge. Och sen så efter ett tag så var det en kompis som samlade på läderlappen leksaker och tidningar, alltså Batman då. Han hade den här, den hade funnits under hans säng väldigt länge, för han köpte allt med Batman-relaterat. Och då är det på utsidan då Katte Nisse som är utklädd till Batman, går under namnet Catman. Och då så hörde han av sig och sa att kunde få den.
Vänta nu här. Det här är alltså en tidning som Simon letar efter i, jag vet inte, åratal, decennier. Och så ligger den under en kompis säng. Alltså det är ju typ det minst sannolika jag hört i hela mitt liv. Alltså det är ett specifikt nummer av en tidning som ingen har hört, alltså låt oss vara ärliga, ingen har hört talas om den här tidningen typ. Och så är det liksom ett specifikt nummer av den. Han känner en person som äger det här numret och dessutom vet vart det här numret är. Och det är under hans jävla säng.
Jag vet inte vad jag ska säga, det var det som hände.
Okej, men oavsett hur sannolikt jag tycker att det är, så är alltså samlingen komplett nu. Stor glädje och grattis Simon.
Grattis Simon, samlingen är komplett på riktigt.
Precis, och jag tänker att det här förändrar allt, frågetecken?
Det förändrar allt för Simon.
Ja.
Men ekonomiskt förändrar det faktiskt ingenting.
På riktigt? Alltså jag tänker att det är så här, att det är så här, Katte Nisse är värd 10 spänn numret i enskilt nummer, men en samling av en komplett samling, då är de plötsligt värda 22 kronor styck.
Tillbaka till frågan om det är värt tiden. Kanske att det inte är ekonomiskt lönsamt att lägga 3 år på att hitta 3 nummer av Katte Nisse.
Nej.
Det finns egentligen inget materiellt värde i att samlingen är komplett, mer än för den som samlar. Och samlarobjekt säljs oftast faktiskt 1 och 1. Och nästan aldrig som en helhet.
Jag tror många samlare faktiskt helst skulle vilja att samlingen levde kvar. Men att få ett museum att ta emot en hel tavelsamling eller konstsamling och visa det går ju inte. För många museer är ju idag väldigt fulla med föremål. Så de kan ju bara ta emot enstaka föremål. Och vad ska man göra då om man har en samling? Och kan man starta sitt eget museum? Det är ju ett sätt. Eller att man får någon person som tar över hela samlingen. Men det är ju ofta väldigt svårt. Så väljer man då istället att sälja föremål för föremål. Men det här är ju inte, det är nog väldigt mycket känslor i det här och ganska tufft tror jag för många samlare att faktiskt avyttra sin samling.
Får jag också säga en sak som är att jag, om jag får så här välja mellan att köpa 2 olika samlingar för samma pris. En är en komplett Katte Nisse-samling och en är en som saknar 3 nummer. Då har jag typ köpt den som saknar 3 nummer för att ha lite av en utmaning.
Och så är det ju för många samlare att så här, man kan ha bilden av att det är härligt att samlingen blir komplett. Men väldigt många samlare utvidgar ju definitionen av sin samling när den blir komplett. Så att de kan fortsätta samla. Eller typ börja samla på något annat.
Så man samlar på Batman-figurer tills man börjar samla på Batman-memorabilia brett liksom.
Exakt.
Ungefär det kanske... alltså det beror på lite hur man räknar. Alltså är min godisförpackningssamling en samling? Är min leksaksamling en samling? Eller är Tofu och Jacko och Pillsbury Funny Faces 2 olika samlingar?
Simon har i nuläget ungefär 10 samlingar. Så här, on och off. Han samlar på godisförpackningar. Han samlar på japanska plastfigurer.
Ibland kan jag bara känna det här så vackert att jag vill äga det. Så det är liksom lite olika. Den här figuren gillar jag också. Den ser du har där uppe på plastfigurer. Det finns böcker men också.
En grej som vi lovade lite i början av avsnittet, det är svaret på frågan liksom, hur vet man att samlandet har gått för långt? Alltså var går gränsen för när det är ett normalt beteende och inte?
Och det är inte säkert man själv vet det, men det kanske är människor i ens omgivning som ser det. Alltså om man har klivit över den gränsen. Det är ju en psykiatrisk diagnos om det har gått för långt. Men det kan ju vara så att det kanske inte har gått så långt. Men man kanske ändå lägger väldigt mycket tid och pengar på en samling. Och det kan ju vara ganska jobbigt då i en familj eller i en relation.
Som Karin säger, det är ju så här svårt, svår gränsdragning. Det kanske inte alltid man själv ser. Nej. Att man har gått över gränsen. Men Simon berättade om en situation som i hans fall kanske ändå är lite på gränsen.
Jag hade samlat på, det här var någon slags saftförpackningar. Alltså som ungefär som en festistetra. Fast det var av märket Tripp. Det var ett finskt märke. Det var väldigt snygga förpackningar. Det var kanske sex olika färger som liksom hade i regnbågsordning i kylskapet. Och det hade jag haft där i 15 år.
Men en dag är en av de här juiceförpackningarna uppdrucken. Och nästa dag så är det ytterligare en som är borta. Och det här fortsätter. Alltså fler och fler juiceförpackningar blir uppdruckna. Och Simon fattar inte vad det är som händer. Här, vem är det som dricker upp de här juiceförpackningarna?
Han bor ju ensam.
Han bor ensam.
Ja.
Men till slut så kommer han på att det är ett par hantverkare som han har haft hemma. Och de tror att det är vanliga festis. Och har druckit upp dem.
Alltså, de visste inte att det här var ovärdeliga samlarfestis. Och de visste inte heller att de var 15 år gamla. Alltså, de måste ju smakat ganska konstigt, de här regnbågsfestis-samlarobjekten.
Men reagerade de heller inte på att de var perfekt ordnade i regnbågens färger?
Alltså, jag vet inte hur hans kyl ser ut generellt. Den kanske är liksom så att det är mycket som är väldigt bra uppställt. Liksom.
Ja, så kan det definitivt vara.
Ja.
Men en sak som jag vet, det är att det här var verkligen ett trauma för Simon. För de här förpackningarna finns inte att få tag på längre. Och Simon blev alltså helt förkrossad. Och han behöver trösta sig och börja leta på eBay efter något annat samlarobjekt.
Som tröst så köpte jag de här Pillsbury Funny Faces som står där borta. Som jag...
Är de där runda?
Ja, de runda. Ja. Och de... Så de köpte jag för ganska dyra pengar på eBay då. Och jag hade letat runt rätt länge då. Och så kom jag ihåg att jag bara såg dem och blev... Då var min flickvän här också. Hon och jag bara sa, ja, jag ska köpa de här. Och så sa hon, jag får kolla, hur mycket kostar de? Och då liksom slet jag mobilen till mig, för jag ville inte att hon skulle hindra mig från att köpa det och säga så här, nej, men det där är för dyrt, Simon, det där kan du inte köpa. Men jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar. Men jag tänkte så här, inget ska förhindra mig nu. Nu vill jag bara ha de här. Så liksom så här, så jag, och hon sa, du blev helt vild i blicken. Du såg helt galen ut. Så det är nog min senaste så här maniska samlarbeteende som jag varit med.
Men okej, i den här självutnämnda manin då, köpte han dem faktiskt?
Ja, han köpte dem.
Men liksom, okej, han skämdes ju på målen för det. Så att här någonstans börjar ju gränsen komma ändå. Är det här som hans gräns är vid någon tusenlapp eller två, eller vad det nu handlade om?
Jag har inget fast mål, men jag tycker uppenbarligen det känns för mycket att lägga 20 000 på en figursamling just nu.
Så det finns ju tydligen en gräns. Och Simon är ju uppmärksam på det här och kanske till och med lite rädd för vad det skulle kunna bli med hans samlande.
Alltså jag har ju ändå en mardröm lite av att, alltså jag tycker det skulle vara tragiskt om man bara så här, om samlandet är det enda man har i livet. Att om man offrar allting för sitt samlande och så har man bara de här plastfigurerna och sådär, och så har man pajat alla sina relationer och sin ekonomi och sin karriär. När jag var liten, alltså då var med samlingen det största i mitt liv. Nu är inte samlandet det viktigaste i mitt liv. Det är andra grejer.
Men samlandet har ändå en slags meningsskapande roll i Simons liv.
Jag tror det är som resten av livet. Att man vet inte riktigt vad meningen är. Men man känner inom sig att man borde göra det här. Alltså det är svårt... Det mesta blir ju meningslöst när man analyserar sönder det. Man blir lugn av ordning. Alltså jag känner det när jag har stökigt, så blir jag mer stressad. Nej, men så det är det, så komplett och ordning och sånt ger lite mer inre frid.
Men inre friden då? Ett härligt tillstånd att sluta i, tycker jag.
Verkligen. Jag tycker vi lämnar Simon här.
Ja.
Du har lyssnat på Kapitalet med mig, Teresa Kristoffersson.
Med mig, Gunnar Harjus.
Slutmix av Kristoffer Krok. Följ oss på Instagram, där heter vi
Kapitalet. Kapitalet. Ja.
Och glöm inte att lyssna på vår nya serie, Tålkungen.
Nej, den ligger i den här feeden och har en egen feed. Och jag ger väl mig själv den här uppgiften nu. Det kommer kanske ligga lite bonusmaterial där nu, helt enkelt.
Bra! Hej då!
Hej då!